Det här bibelstudiet och det kommande ska handla om helande från psykisk sjukdom. Inte därför att det egentligen är någon väsensskillnad mellan fysisk och psykisk sjukdom från en biblisk utgångspunkt. Utan därför att den psykiska sjukdomen så ofta färgar vårt handlande och därigenom på olika sätt bidrar till att föra oss i skuld inför Gud. Sambandet mellan personlig skuld och sjukdom är möjligen något tydligare när det gäller psykisk sjukdom än när det gäller fysisk. När vi kommer in på kapitlet psykisk sjukdom så frapperas man ju lätt av den oerhörda flora av olika symptom och olika tillstånd som man möter. Vi vet ju att det finns en stor och rikt förgrenad vetenskap som kallas psykologi och psykiatri, ibland också sociologi, som yttrar sig över psykisk sjukdom hos människa. Och man kan lätt som kristen bli väldigt modfälld när man blir uppsökt av någon människa som har det svårt eller har problem, som det heter, därför att man känner sin otillräcklighet. Man är inte insatt i olika stora psykologers nevrosteorier. Man vet inte allt möjligt annat om dynamisk samtalsterapi enligt Rogers och så vidare. Man tror att det här måste till experter. Men jag skulle vilja få visa med Bibelns hjälp att det finns en faktor i praktiskt taget all psykisk sjukdom som Bibeln talar om och som inte minst för den psykologiskt välbevandrade kan komma som en väldig aha-effekt. Min familj och jag, vi har en liten stuga i Lur. Och dit har vi åkt i många år tillsammans med våra barn. Förr i världen brukade vi rasta på ett fik i Munkedal och äta lite mat på vägen. Det var när våra barn var rätt så små. Och i det där fiket där stod det en massa spelautomater. Jag kommer ihåg när vi kom dit och vi satt där och åt, och vår pojke, han var väl kanske en 6 år gammal. Vid en av spelautomaterna stod en pensionär. Det var en sån här enarmad bandit. Han drog och drog. Han la in krona efter krona och drog i den där spaken och kronan var försvunnen. Så la han in en ny krona och drog i spaken och så var kronan försvunnen. Erik gick fram och stod och tittade på det här en stund. Till sist säger han med sin gosseklara röst som genomtränger hela lokalen: "Varför gör du så där?" Muntra fniss hördes här och var ifrån bland ställets besökare. Och farbrorn skruvade lite besvärat på sig men fortsatte. Men frågan är naturligtvis: varför gör du så där? Vi har en mängd olika förklaringar till reds. Farbrorn har så tråkigt. Han köper sig lite spänning. Eller han drömmer om den stora vinsten då det ska ramla ut 1 kronor. Eller vad vi nu kan ha för tankar om hans uppförande. Men det ord som Bibeln använder om ett sådant uppförande, det är bundenhet eller träldom. Slaveri, om vi så vill. Och vi vet att det finns ju massor av pensionärer som spelade bort allt vad de hade på den tiden de enarmade banditerna fanns. Jag kommer ihåg en gång när jag satt på tåget från Skövde till Göteborg. Bredvid mig kom att sitta en mycket talför och kontaktsökande man. Vi pratade om ditt och datt ända tills vi kom ungefär till Herrljunga. Då frågade han mig var jag bodde någonstans. Och då förklarade jag att jag bor i Mölndal ganska nära Åbyfältet, den stora travbanan. Och då fick han ett lite lustigt ansiktsuttryck och så började han berätta sitt livs historia för mig. Han hade varit en sån här spelhabitué på Åby. En sån som är där varenda gång det spelas överhuvudtaget. Så fort en häst löper runt var han där. Han gjorde inget annat än läste om dessa hästar och studerade dessa hästar och var alldeles galen i hästar. Och han satsade pengar. Oerhörda pengar. Han spelade och spelade. Han sa, ja, under åren vann jag många miljoner på mitt spelande. Men varje gång jag gick från Åby var jag fullständigt luspank. Jag spelade alltid upp allt vad jag fick in. Naturligtvis gick detta ut över familjens ekonomi. Lika väl som om han hade druckit alkohol. Det var ingen större skillnad. Just i hans fall hade han kommit till besinning när hustrun hotade med skilsmässa. Han hade gömt sig undan på en govens båtvarv och byggt sig en liten båt i skymundan. Han höll på med det i flera år, all ledig tid, och till sist så var han löst ifrån sin bundenhet. Men det märkliga med denna bundenhet var att den var så stark, så att när Åbyfältet stängde för säsongen, det blev sommar, så kom karln i panik. Han fick sömnsvårigheter, ångest, darrningar och svettningar. Och alla dessa psykiska besvär kunde inte lindras av något annat än att han åkte någonstans där det sprang hästar. Så på somrarna turnerade han mellan Solvalla och Axvall och Täby och vad de heter, allt de här travbanorna, runt i Sverige. Det var ett fullständigt tvång. Han var offer för en bundenhet, en träldom. Och han var klar över att han vågade aldrig gå till Åby igen. I denna sortens träldom känner vi ju igen all alkoholism, allt beroende av tabletter eller droger eller hasch eller heroin eller vad det kan vara. Det ter sig ju på samma sätt. Det börjar som ett litet nöje. Rätt snart är man fast. Och om inte behovet hela tiden tillfredsställs, så uppstår ångest och skakningar och sömnsvårigheter och illamående. Ett fenomen som inom psykologin och den medicinska vetenskapen brukar kallas för abstinenssymptom, som betyder symptom som kommer när man inte tillför det som kroppen antas vara beroende av. Men psykisk sjukdom är ju också en bundenhet, även om det inte finns någon sån här yttre sak som man är bunden vid. Man kan vara bunden vid något i sitt inre. Många människor är bundna vid ett absolut tvång att förakta sig själva. Vi kallar det för mindervärdeskomplex många gånger. Andra människor är bundna vid att känna bitterhet. De har kanske varit med om många förutmjukelser i livet och många svåra situationer. Och de går och ältar sina frågor och sin bitterhet. Och om man frågar en sån människa, hör du, skulle det inte vara mycket enklare för dig om du slutade med det där? För att när du håller på och går och ältar all din bitterhet, så går ju livet ifrån dig. Du hinner ju inte leva, du orkar ju inte leva. Du kan väl lägga de där frågorna på hyllan och börja leva istället. Men det går inte. Den bittre är bunden i sin bitterhet. Han kan inte släppa den. I regel kan han inte det. Utan han går där och tuggar och tuggar. Och då är det ju inte så mycket av intresse att hålla på och bearbeta just hans bitterhet. Utan det är kanske mer intressant att ställa frågan, varför kan han inte släppa den? Varför är han bunden i bitterhet på samma sätt som alkoholisten är bunden i alkohol och den här Åbykillen var bunden vid sina hästar? Vad är det för någonting som binder människor? Andra människor är bundna vid depression. Att kanske för jämnan eller åtminstone periodvis känna sig nedstämda, betryckta, orkeslösa, initiativlösa och ångestfylld. Och den psykologiska vetenskapen ägnar stort intresse åt bundenhetens innehåll. Varför är han just så nedstämd? Men det gör inte den kristna tron. Den kristna tron ägnar istället uppmärksamhet åt bundenheten som sådan. Och förklarar för oss att det är bundenheten som är det intressanta, inte det man är bunden vid. Utan frågan är, varför är man bunden? Varför kan den deprimerade inte sluta att vara svårmodig? Varför kan den bittre inte sluta att vara bitter? Varför kan alkoholisten inte sluta att dricka? Varför kan haschrökaren inte sluta att röka? Varför kan inte tobaksmissbrukaren sluta att röka? Och varför kan många av de här bundna människorna inte göra det ens när deras bundenhet för dem in i absurda konsekvenser? Varför kan alkoholisten inte sluta dricka ens när familjen lämnar honom? Varför kan den bitter inte sluta att älta sin bitterhet när alla människor flyr för honom och han blir ensam just därför att ingen står ut med att höra på hans bitterhet? Varför kan rökaren inte sluta röka ens när han kanske rökt på sig en kronisk luftrörskatarr med så svåra symptom att han behöver vårdas på sjukhus? Jag har sett sådana patienter på darrande ben ta sig upp ur sängen för att kunna komma någonstans där de kan få sig en rök. Trötta, andfådda, hostiga och medtagna. Men röken måste de ha. Varför blir man bunden? Och hur blir man bunden? Och hur blir man fri? Det är de frågorna som Bibeln ställer till oss. Bibeln intresserar sig mycket lite för vad det är vi blir bundna vid. Utan ställer i största allmänhet frågan, varför blir vi bundna? För att vi ska få en belysning av det här problemet så ska vi läsa några verser ur Romarbrevets 8:e kapitel. Verser som förefaller väldigt svårgenomträngliga. Men som innehåller en hel värld av vishet och kunskap i dessa stycken. Jag ska här läsa inte ur 1917 års bibelöversättning och faktiskt inte ens ur bibelkommissionens översättning. Utan jag ska läsa ur Bo Giertz översättning som jag tycker ger det här avsnittet jag tänker på den största klarheten. Vi läser alltså Romarbrevet 8, verserna 12-17. Alltså bröder, står vi i skuld, men inte till köttet, så att vi måste leva så som köttet vill. Om ni lever som köttet vill, då kommer ni att dö. Men om ni dödar kroppens gärningar med andens hjälp, då får ni leva. Alla som drivs av Guds ande, de är Guds barn. Ni fick ju inte en träldomens ande, så att ni åter skulle känna fruktan. Utan ni fick en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Så sant vi delar hans lidanden för att också dela hans härlighet. Ni fick ju inte en träldomens ande, så att ni åter skulle känna fruktan. Här står talat om en träldomens ande. Och att det inte är någon ande från Gud, det förstår vi, för att i nästa ögonblick talar Paulus om en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Och den barnaskapets ande, det är förstås den heliga ande. Men mot den heliga ande så står mörkrets och ondskans andemakter. Och dessa andemakter, de har alla en egenskap gemensamt. Paulus buntar ihop dem och kallar dem för träldomens ande. Det är andemakter som vill binda oss i träldom. Och den träldomen för alltid med sig ett och samma resultat. Att vi känner fruktan. Fruktan brukar vi ju inte använda som ett ord i vardagslag. Många människor talar om ångest. Ni fick ju inte en träldomens ande, så att ni skulle börja drabbas av ångest. För ångest är ju ofta den gemensamma nämnaren i rader av olika sorters psykiska sjukdomar. Somliga känner sån ångest att de kan överhuvudtaget inte gå ut. Eller kan inte befinna sig i folksamlingar, för då får de ångest. Bittra människor som går och tänker på sitt livs förödmjukelse känner både bitterhet och ångest i regel. Ibland kan ångesten skruvas upp nästan till paniknivå. Alkoholisten lever i en ständig ångest. En ångest som stegras till fruktansvärda nivåer när han är bakfull och inte har någon alkohol att ta till. Också min bekanting som brukade spela på Åby berättade vilken ångest han kände när hästarna slutade löpa. En träldomens ande som ger upphov till ångest. Det är vad Paulus talar om här. Och denna koppling mellan fruktan och träldom, som är bundna vid varandra i en ond cirkel, så att träldomen ger fruktan som ger mer träldom som ger mer fruktan. Den kommer också fram i Hebreerbrevet, 2 kapitlet, verserna 14 och 15. Jag fortsätter att läsa ur Giertz översättning. Eftersom nu barnen blivit varelser av kött och blod, fick också han bli det på liknande sätt. För att han genom sin död skulle tillintetgöra den som härskade med dödens hjälp, alltså djävulen, och befria dem som av fruktan för döden hela livet igenom hade hållits i träldom. Här beskrivs alltså sammankopplingen mellan mörkrets andemakter, fruktan och träldom. Vi kan ju också på nytt lyssna till vad Jesus säger i Johannes 8 kapitel, verserna 31-36. Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar, och ni kommer då att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är ättlingar till Abraham och aldrig har vi varit trälar under någon. Hur kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus svarade dem: tro mig när jag säger det. Var och en som gör synd, han är syndens träl. Trälen får inte stanna i huset för alltid. Sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Jesus talar till människor som just har kommit till tro. Och så säger han till dem ungefär så här: nu har ni så att säga tagit första steget in i Guds rike. Men ni har med er en massa olika former av träldom, allihopa. Och det jag vill ge er, det är ett program för att bli fri ifrån den här träldomen. Det finns inte något generellt program som kan göras lika för alla. Men det finns saker som ni kan göra allihopa för att bli fria. Och det är detta att ni börjar ta till er mitt ord. Ni börjar leva i det. Inte bara någon gång då och då, utan ständigt. Och ni försöker omsätta det i handling. Ni måste ta till er hela ordet. Allt som står där. Ni får inte bara plocka ut vissa bitar och säga: det här är vad jag tror på. Utan ni måste tro på allt sammans. Då kan Herren börja uppenbara för er vad det är ni behöver se just i era liv för att bli fria. Och då kommer sonen att göra er fria. Och Jesus säger också något annat, nämligen detta att all sorts bundenhet och träldom drar så lätt med sig i våra liv att vi syndar. Det är lätt att se det här till exempel när det gäller den som dricker alkohol. Hans träldom är ingen privatsak. Den går ut över en massa människor i omgivningen. Det kan inte undvikas hur han än försöker att han skadar sin familj om han har någon. Eller att han gör något annat ont. Han kanske stjäl pengar för att få råd att köpa sin sprit. Många heroinister stjäl ju, eller på annat sätt skaffar sig pengar på otillåtna vägar. Därför att heroinet kostar så mycket. Men det är också så att bundenhet är emot Guds vilja, därför att Gud har en plan för våra liv. Var och en av oss. Och ju mera bundenhet vi går och släpar på, desto mindre användbara är vi för Gud. Därför att i Guds planläggning för våra liv räknar Gud med att vi ska vara fria. Så att han kan använda oss i uppgifter som han vill förelägga oss. Han vill att vi ska vandra hans väg. Den väg som han har gjort upp för oss. Och inte att vi ska vandra våra egna vägar. Så som vi läste om hos profeten Jesaja. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men om vi går och bär på en massa bundenhet, så blir vi i regel oförmögna att vandra den väg som Gud skulle vilja att vi vandrade. Och det är därför som Jesus säger här: var och en som gör synd, han är syndens träl. Träldom har i princip i regel alltid med synd att göra. Och den träldomens andemakt som vill ansätta oss med träldom gör det inte minst därför att vi blir så bundna av vår träldom att vi kan inte vara Guds fria barn så som Gud vill. Det är ett hinder för oss att leva i helgelse. Ofta nog börjar ju en människas bundenhet inte med en egen synd. Psykologin talar ju mycket om svåra upplevelser i barndomen som man själv inte har valt, utan som man bara har råkat ut för. Och naturligtvis är den faktorn inte obekant för Bibeln. Vi kan läsa i Kolosserbrevet, 3 kapitlet, 21 versen. Ni föräldrar, kränk inte era barns självkänsla för att de inte ska tappa modet. Eller som det står i Efesierbrevet 6:4. Och ni föräldrar, reta inte era barn till vrede, utan låt dem få den fostran och förmaning som Herren ger. Men sen är det likväl sant att om allt detta ändå sker, föräldrarna retar sina barn till vrede och kränker sina barns självkänsla, så fortsätter bundenheten hos barnen, kanske upp i vuxen ålder ända tills de dör, därigenom att de bibehåller sin vrede mot föräldrarna, känner en bitterhet emot sina föräldrar, känner en avund emot andra människor som inte har genomgått vad de har genomgått. Därigenom hålls bundenheten vid liv också genom den människans egen synd. Själva begreppet bundenhet eller träldom ger uttryck för en iakttagelse som är lätt att göra, nämligen att den som är bunden, han är skadad i sin vilja. Den som är bunden i bitterhet kan inte sluta vara bitter. Det är liksom någonting som tvingar honom att vara bitter. Om han så själv vill vara fri och vill sluta att leva i sin bitterhet och grämelse, så kan han inte sluta. Därför att det är som om det fanns en vilja till i hans liv. En som är starkare. En som vill att han ska vara bitter. Och en som tvingar honom att vara det. På samma sätt är det med alkoholisten. Han kan i sina nyktrare stunder se ganska klart många gånger att han kanske inte har många år kvar att leva. Kanske att alla människor överger honom till sist. Att han blir hänvisad till att sova i rivningskåkar och leva ett liv i misär de sista åren. Man skulle tycka att ett sådant perspektiv skulle skrämma honom, och det gör det också. Men hans vilja klarar inte av att vända på utvecklingen. Han kan själv säga, jag skulle vilja kunna sluta. Men det är som om det fanns en vilja till i hans liv. En som är starkare än hans. En som tvingar honom. Det märkliga med dessa starka viljor, denna bundenhet, det är att bundenheten i regel är så specifik. Den som är bunden till att känna bitterhet kan vara fullkomligt fri kanske vad gäller bundenheten till tobak. Och den som är bunden i tobak behöver inte på något sätt vara bunden till att hata eller till att önska hämnd. Den som är bunden i avundsjuka behöver inte vara ett endaste dugg bunden i depression. Bundenheten är ofta väldigt speciell till någonting speciellt. Men där är personen ofta så bunden att han inte kan göra sig fri. Det är som om han hade fått en vilja i sitt liv som binder honom vid just en speciell företeelse. Paulus talar om träldomens ande. Vi har sett tidigare hur Jesus, när han botade sjuka, faktiskt av och till var tvungen att först lösa personen ifrån en sjukdomsande. Inte vid alla tillfällen av fysisk sjukdom, men ibland. På samma sätt är det ibland så att en människa, för att bli fri ifrån psykisk, själslig sjukdom, måste lösas ifrån en sjukdomsande. Eller som Paulus kallade, en träldomens ande. Och på samma sätt som olika sjukdomsandar inte åstadkommer alla slags sjukdomar, efter vad Bibeln beskriver det, så är det så att en träldomsande åstadkommer inte alla former av träldom, utan en speciell form av träldom. Och i detta synsättet skiljer sig den bibliska presentationen av problemet väldigt klart ifrån all samtida psykologi och psykiatri. Därför att psykologin kan mycket väl också se att människan är bunden, men tillskriver hela tiden bundenheten olika livlösa mekanismer i vårt själsliv. Man talar om hämningar som binder, man talar om svåra minnen, man talar om komplex, och man talar om tvångstankar som binder, man talar om fobier, alltså Detta att inte kunna vistas i speciella situationer, inte kunna åka hissar, inte kunna vistas i folksamlingar och så vidare. Man talar om hallucinationer som är syn- eller hörselintryck som inte motsvarar något i den fysiska verkligheten. Och inte minst inom psykiatrin är man benägen att se väldigt mycket av själslig sjukdom som ett rent apparatfel i hjärnan. Någonting har gått sönder någonstans och därför känner man ångest. Som kontrast kan vi ju erinra oss att hjärnan står inte omnämnd någonstans i hela Bibeln. Nu är det emellertid så att det är inte en likgiltig fråga om de här bindningarna, den här bundenheten, är en bundenhet vid liksom livlösa minnesmekanismer i vårt medvetna själsliv eller vårt undermedvetna själsliv. Eller om det är faktiskt så att det är en bundenhet vid något osynligt levande väsen som tvingar oss. Därför att de här båda synsätten ger helt olika sätt att handlägga frågan när man ska hjälpa människan att bli fri. Om vi ser på det ifrån en psykologisk utgångspunkt så blir det så att vi måste liksom i detalj kartlägga hur uppkom de olika formerna av bundenhet. Vad var det för barndomsupplevelser som gav upphov till den nattliga ångestkänslan till exempel? Vad var det för upplevelser i barndomen eller ungdomen som präglade personen i fråga med så starkt självförakt? Det blir ofta ett letande i barndomen och ett letande bland minnena. Och det är inte alltid man kommer så långt. Det är för att många minnen är bortglömda. Många minnen är liksom undanskjutna. Man orkar inte komma ihåg dem. De smärtar så. Och det tar lång tid. Och ibland kan man komma i den situationen när alla minnen till sist är framtagna och uppradade och allting är liksom på psykologiskt vis kartlagt i orsaker och verkningar. Så händer ingenting med den sjuke ändå. Han är lika bunden i sin bundenhet i alla fall. Ibland kan ett sånt här letande ha en förlösande verkan, ibland har den det inte alls. Och det är svårt att förstå utifrån en psykologisk utgångspunkt var skillnaden ligger. Varför inte alla blir hjälpta på det här sättet? Erfarenhetsmässigt är det dessutom så att det finns ganska många former av bundenhet där det praktiskt taget inte alls lönar sig att hålla på så här. All bundenhet i missbruk, det vet man av erfarenhet. De människorna hjälper man praktiskt taget inte alls genom att hålla på och leta i barndomen eller i tidigare år och försöka finna orsaker. Det finns många andra former av bundenhet där det på liknande sätt är ganska lönlöst att hålla på och leta. Det finns något som heter mytomani. Det är en bundenhet i ett tvång att ljuga. Människan som har detta tvång hittar ständigt på fantastiska historier om sig själv och upplever ett tvång att berätta det för alla som vill höra på. Man gör sig märkvärdig på det sättet, man vinner ett intresse för sin person och för sitt liv. I regel kan man hitta tråkiga upplevelser i barndomen hos sådana människor. Men man löser dem inte ifrån deras bundenhet. Det finns andra sådana former av bundenhet. Det finns något som heter pyromani. Människor som älskar att sätta eld på allt möjligt. Man hjälper inte sådana människor med att hålla på och analysera deras barndom eller deras tidigare livsförhållanden. Många kristna blir skrämda och förskräckligt oroliga när man talar om bundenheten såsom bundenheten vid något levande. Istället tycker jag att detta är ett evangelium över alla gränser. Därför att om det är någonting levande som den bundne är bunden vid, så är det också någonting som man kan tilltala. Det är det ena. Och det andra är att detta levande tillhör ett rike som Jesus Kristus har övervunnit. Han har redan segrat med sitt blod. Han har redan övervunnit all ondskans härsmakt. Och när han lovar oss att vi ska bli fria, att sonen ska kunna göra oss fria från all träldom, så är det inte tomt prat. Utan det löftet sammanhänger med att han har övervunnit allt det onda som vill binda oss. Det spelar sedan ingen roll om det är narkomani eller pyromani eller mytomani eller om det är bundenhet i bitterhet eller bundenhet i depression eller bundenhet i självförakt, bundenhet vid vanlig ångest eller vad det nu kan vara. Jesus har övervunnit allt detta och vi ska kunna räkna med att Jesus ska kunna övervinna det också i mitt liv idag. Och vi ska räkna med att Gud vill övervinna detta i varje människas liv. Just därför att all sådan bundenhet på ett eller annat sätt hindrar oss från att leva efter hans vilja. Vi är på flera ställen i skriften utlovade att livet tillsammans med Jesus ska börja förvandla oss till Guds avbilder. Och om det är någonting som Gud är, så är det fri från allt det här. Så det normala i livet med Gud ska vara att vi blir lösta från allt sådant. All bundenhet, all själslig träldom. Men så kommer frågan, hur uppkommer träldomen? Och då kan vi liksom först fästa ögonen vid detta att Israels folk befann sig i träldom i Egypten. Egypten kallas sedermera på många ställen i Gamla testamentet för träldomshuset. Och farao står som en symbol i Gamla och Nya testamentet för denna världens andmakter och denna världens furste. Hur kom det sig att man hamnade i Egypten? Ja, det låg synd bakom. Man sålde Josef. Och han hamnade i Egypten. Men sedan så sökte sig de övriga bröderna till Egypten för att få mat. Och det var först när de hade fått mat och så att säga bosatt sig i Egypten som träldomen började. Och allt det här är väldigt viktiga iakttagelser för att vi ska förstå hur människor hamnar i träldom. För om vi ser hungersnöden som en konsekvens av att man sålde Josef, en inte alldeles orimlig tanke, så fanns det synd ifrån början. Och sedan så ville man komma undan konsekvenserna av denna synd. Och då fanns det möjligheter som lockade och som föreföll att erbjuda en pålitlig utväg. Och först när man helt förlitat sig på denna möjlighet att lösa sina problem, så blir man fast på allvar. Detta för med sig att träldomen och bundenheten, om vi nu ska se på vår situation idag som enskilda människor, den är inte bara en bundenhet i någonting som vi upplever som ovälkommet, utan på ett eller annat sätt ska vi i regel räkna med att bundenheten också finns där för att lösa problem som vi har. De problemen kan i sin tur inte sällan vara konsekvenser av synd. Men de finns där som problemlösningar. Och därför vill vi ogärna överge dem. Träldomen har i regel ett positivt drag mitt i allt det negativa. Och det positiva draget kan det vara en väldig svårighet att överge. Om vi ska använda ett bibliskt språkbruk så finns det i bundenheten, bundenheten till det som bryter ner, också en motpol. Det finns en begärelse. Vi ska lyssna till vad Petrus skriver i sitt andra brev om dåtidens falska profeter. Vi läser i det andra Petrusbrevets andra kapitel från 18 versen och framåt. Det kommer med högtravande ord som ingenting säger. De lockar med kroppens lustar och laster och drar till sig människor som just håller på att komma loss från ett liv i vantro. De lovar dem frihet fastän de själva är trälar under fördärvet. Det som man besegras av, det är man ju träl under. Om de alltså lyckats bli fria från världens besmittelse genom kunskapen om vår Herre Jesus Kristus, men sen åter blir besegrade och insnärda i det onda, då har det sista blivit värre för dem än det första. De trälar under fördärvet, säger Petrus. Men dessa människor kanske inte upplevde sig som trälar. utan just som fria. Och de beskriver sig själv som fria. De lovar en frihet. Men Petrus säger de är trälar. Trälar under kroppens lustar och laster. Och träldom börjar alltid med någonting som verkar positivt. Och slutar alltid i någonting som upplevs som negativt. Träldomen börjar med begärelse och slutar med bundenhet. Eller som Paulus skriver i brevet till Titus, det tredje kapitlet, tredje versen. Även vi var ju en gång oförståndiga, olydiga och på villovägar, slavar under alla slags begär och lustar. Vi levde i elakhet och avund, vi förtjänade att avskys och vi hatade varandra. Men när Gud vår frälsare uppenbarade sin godhet och sin kärlek till människorna, då frälste han oss, inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan för sin barmhärtighets skull, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han frikostigt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. För att vi skulle bli rättfärdiggjorda genom hans nåd och arvingar till det eviga livet, det som är vårt hopp. Detta är något väldigt väsentligt, nämligen att bundenheten innehåller ett drag av begärelse. En människa som är bunden i vindrickande, i alkohol, han är bunden i någonting som förstör hela hans liv. Men från början, hur började det? Jo, det började med att han förgyllde tillvaron med sprit. Det började med någonting som upplevdes positivt, någonting som gav tillfredsställelse, kanske rent av lycka. Den som är bunden i bitterhet och hämndlängtan och avund kan till sist bli totalt ensam och isolerad i sin gränslösa självupptagenhet som allt detta för med sig. Men från början så var de där känslorna kanske någonting som liksom gav en kvaddad människa en känsla av självaktning. Och någonting som hjälpte honom att genomleva vardagen. En människa som är bunden i mytomani kan börja spåra in i det här. Därför att när han berättar sina lögnaktiga historier om sig själv så väcker han ett våldsamt intresse hos andra. Han tar emot andras beundran. Tänk att du har varit med om det och tänk att du har varit med om detta, så fantastiskt intressant. Man blir en uppmärksammad person. Man flyter ovanpå. Så småningom börjar istället ångesten komma. Man måste hålla reda på vad man har sagt. Till vem. Man löper ständigt en risk att bli avslöjad. Inte sällan slutar det hela med att den personen får en sån skräck för människor så han knappt kan gå utanför sin lägenhet. Man har börjat att leva i begärelse. Och den begärelsen öppnar liksom personen för en träldomens ande. Som kommer in och för det första tvingar vederbörande att fortsätta med det som från början kändes lustfyllt och roligt. Tvingas att fortsätta berätta lögnhistorier om sig själv, tvingas att fortsätta dricka sprit. Och dessutom tvingar denna träldomens ande på personen i fråga. Ångest, fruktan och allehanda nedbrytande livsmoment. Det är när vi har förstått detta som vi ska gå tillbaka till Romarbrevet 8 och se på den text vi läste nyss, verserna 12-17. Vi ska se på den igen. Alltså bröder, står vi i skuld, men inte till köttet, så att vi måste leva så som köttet vill. Om ni lever som köttet vill, då kommer ni att dö. Men om ni dödar kroppens gärningar med andens hjälp, då får ni leva. Alla som drivs av Guds ande, de är Guds barn. Ni fick ju inte en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan, utan ni fick en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Vad är det som ger träldomens ande en makt i mitt liv? Jo, det är att jag ger köttets begärelser ett utrymme i mitt liv. Vi står i skuld, säger Paulus, men inte till köttet så att vi måste leva så som köttet vill. Utan vi ska tvärtom med anden döda kroppens gärningar. För när vi gör det så får träldomens ande ingen makt i våra liv. Men om vi låter köttet, den köttsliga naturen, den gamla människan, regera oss. Med allt vad den kan uppleva av längtan efter tillfredsställelse i alla möjliga olika hänseenden. Längtan efter hämnd, begär. Längtan efter att få leva ut avundsjuka, missundsamhet, självhävdelse, högmod. Att ohämmat få leva ut sexuella begärelser, begärelser efter alkohol och njutningar. Om vi på ett eller annat sätt förslavas under jakten efter lycka, så får träldomens ande en chans. Och han försitter sällan den chansen. Allt detta är så viktigt därför att i regel finns det bakom varje människas själsliga lidande någonting som måste bekännas inför Gud. Någonting som måste överges i den människans liv. Och det eller detta som måste överges, det är någonting av kötslig natur. Det är någonting där den gamla människan tillåtits att överleva, tillåtits att handla i frihet. Och i regel är det så att man blir fri ifrån sin bundenhet när man låter korsfästa det som är kötsligt i sitt liv. Som Paulus skriver i Galaterbrevet 5:24. Och det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst köttet med dess passioner och begär. Det viktiga när det gäller att bli fri ifrån träldomens ande, det är faktiskt inte att i Jesu namn befalla träldomens ande att vika bort ur ens liv. Det behövs ibland att man gör det. Herren får i så fall uppenbara när det ska ske. Men i regel räcker det med att man spårar upp vad är det för kötsliga begärelser jag har i mitt liv som på ett eller annat sätt ger träldomens ande en chans. Och sedan gäller det för det första att be Gud om förlåtelse. För det andra att verkligen överlåta detta kötsliga åt Gud så att Guds ande får döda kroppens gärningar, som Paulus säger. Därför att då blir vi fria. Då blir träldomens ande hemlös. För han bor inte i din och min ande, utan han bor i köttet. I mitt kött bor icke något gott, säger Paulus. Och så är det med oss alla. I köttet älskar träldomens andemakter att bosätta sig. Och därför är det viktigt att vi ska döda den köttsliga naturen hos oss. Inte på något osunt sätt med allehanda späkningar, utan på ett sätt som Gud får uppenbara för oss. Om vi upptäcker att vi har ofriheter i våra liv, så ska vi bedja till Gud att han pekar ut för oss vad det är som gör i våra liv att träldomen får en makt över oss. Och när Herren har pekat ut detta och vi har bekänt det och överlåtit det åt honom, så är vi i regel också lösta ifrån träldomen. Men allt det här kan vara smärtsamt. Köttets korsfästelse är ju ingen behaglig procedur. Det som Jesus säger till judarna, det är sanningen som ska göra er fria. Sanningen om oss själva. Och sanningen om oss själva och de begärelser vi lever i, de undanhåller vi oss, både oss och omvärlden. Vi ljuger ofta för oss själva, för att slippa se hur ömkligt det är ställt med oss. Och det som verkligen måste komma till klarhet för oss, det är sanningen om våra egna liv. Den sanningen, den är individuell. Den är inte lika för alla. Men på något sätt måste vi söka den sanningen för att kunna förstå hur vi ska kunna bli fria. Eftersom så mycket av vår bundenhet grundläggs i barndomen, och eftersom så många av de vuxna människornas svårigheter härstammar ifrån trasiga föräldrarrelationer, så är det viktigt för oss när vi börjar leta efter sanningar om vår bundenhet att vi aktualiserar det fjärde budet för oss. Du ska hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl. Har du någonsin tänkt på att det är ett bud som faktiskt handlar om läkedom allt igenom? Det finns många i denna tid som har utmålat detta bud som om det stod: du ska hedra din fader och din moder på det att pappa och mamma må ha det bekvämt och kunna strunta i dig. Men Gud stryker under att det är faktiskt inte för pappas och mammas skull som han ger barnen det här budet, utan det är för barnens egen hälsa. Och det är för att han vill ge oss en fingervisning om att om vi har något att förlåta våra föräldrar, så är det väldigt viktigt att vi förlåter våra föräldrar. Viktigt för vårt eget tillfrisknande. Ofta kan vi det inte i egen kraft, men vi kan be Gud om hjälp att förlåta våra föräldrar. Kanske sedan vi bekänt vår ovilja att göra det, som en synd emot honom. Och sedan be honom om hjälpen att kunna göra det. Att kunna sluta att uppehålla oss vid allt det gamla. Att kunna bli fria.